Du lyssnar på Spjutdansare av Agneta Arnesson Westerdahl, inläst av mig, Gunilla Leining. Norrsken flammar upp, ispärlor tänds. Fjällrävens spår pryder vidden och den nya dagen vaknar upp till ripornas skratt. Detta som kallas mörkertid. Nils Aslak Valkeapää. Ur vidderna inom mig. Del 1. Sommaren år 871. 1. Ett stycke upp längs älven Varsuga i Gandvik. Yrsnön tjuter över tundran. Idun kryper ihop. Minsta rörelse och isbjörnen upptäcker henne. Dvärgbjörken ger skydd och hon ligger helt stilla. Eistens kropp gör inget motstånd längre. Björnen sträcker huvudet mot vinden och vädrar. Något oroar, men strax fortsätter den slita och rycka i kroppen. Djurets gulvita päls färgas röd av blod. Idun kräks och hjärtat slår så att det känns som om det ska bryta sig ut ur bröstkorgen. Försiktigt kikar hon fram igen. Björnen äter fortfarande. Men så sätter den åter upp nosen och vädrar. Hon vänder ner ansiktet mot snön igen och ligger orörlig, men hon kan inte stanna här. Hon måste ta sig tillbaka till skeppen vid älvmynningen. Snöbyn som kom från ingenstans färgar marken mellan snåren vit och långsamt krälar hon genom det tunna snötäcket. Snön smälter under henne, tränger igenom vadmallen och väter ner henne. Hon vänder på huvudet igen och stenar till. Isbjörnen ser åt hennes håll. Där hon krypit fram med snön borta och spåret efter henne syns tydligt. Hon håller andan. Djuret trycker åt sig ännu ett stycke av ästen. Hon kryper vidare. Återigen ser hon mot björnen och grips av skräck. Den ömsom travar, ömsom galopperar mot henne. Inget kan rädda henne. Hon kryper ihop. Vänder ner ansiktet i snön och lägger armarna över huvudet. Kroppen skakar allt våldsammare och hon börjar gråta. Snart kommer slaget. Snart känner hon käkarna och hör det krasande ljudet när skallen krossas. Tankarna far genom henne. Till lilla Aud hemma på Bjarkö, till Otta nere vid skeppen, till mor i Spillings. Idun ber till jungfrun så som hon lärt sig. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum. Björnen kommer inte. Ett mullrande rytande får henne att försiktigt se sig om. Ännu en isbjörn är på väg. Mycket större och helt vit. Det jättelika djuret kastar sig mot den blodiga björnen. Rovdjuren reser sig på bakbenen, hugger varandra i nacken, faller, rullar runt i snön och reser sig igen. Luften fylls av avgrundslika vrål. Hon måste fortsätta, men kroppen lyder inte. Det är som om hon vore förlamad. Spjutet hon alltid bär med sig till stöd ligger där hon lämnade det när Eisten blev överfallen, så det kan hon inte använda. Hon vågar inte resa sig. Snöbyn drar förbi och solen kommer fram och kastar ett gyllene ljus över det flacka, vitpudrade deltalandet. Krampen släpper och hon håller vidare. Stannar upp igen och vänder sig försiktigt om. Hennes långa mörka hårtestar har lösts upp och stretar över ansiktet. Men mellan striporna ser hon att den större björnen river och sliter i den mindre. Så höjer den på huvudet och ser åt hennes håll. Hon trycker sig mot marken. Björnen sänker huvudet igen och hon reser sig och skyndar mot myrkantens snår utom synhåll för besten. Men springa kan hon inte. Det halta benet sinkar henne. Långt borta vid flodmynningen anar hon de tre skeppen och folket som tycks lasta ombord tälten. De ska snart ge sig av. Ottar påminner henne och Eisten om att vara snabbt tillbaka innan de gav sig av för att plocka hjortron. Och han varnade för farorna i det okända flodlandskapet, men de lyssnade inte. Hon haltar vidare så fort hon kan. Benet plågar henne, men hon måste skynda. Hon ser sig om. Man kan inte se björnen. Just här, i gränsen mellan den vattensjuka myren och gräsmarkerna, är snåren hög.